Det räcker ändå inte, menar Jabbar.
Det gör givetvis väldigt ont i mig att han ska behöva gå till andra butiker. Det är ju klart att vi behöver anpassa oss ännu mer här nu då, så att vi ska fixa detta.
Det var P4 Sjuhärad som intervjuade Klartextreporter Malin Haag. Den här veckan är det många som slutar gymnasiet och tar studenten. 90-åriga Dora Piana Day bor i Västerås och varje år brukar hon titta på när studenterna springer ut från skolan.
Det är roligt att se det. Lite gladare man blir när man kommer och tittar på studenterna. Ibland, jag har också studenter, men inte i år. Men annars, jag har 11 barnbarnens barn. Inte barnbarn, barnbarnens barn. 11 stycken.
Blir du glad av att vara här på studenten?
Ja, jag blir glad att se dem. Jag vinkar och jag säger hej, 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 hej. Hoppas att de har en bra framtiden. Nu när skolan ska sluta.
Ska du komma nästa år också?
Hoppas vi ses nästa år.
Reporter var Samira Jonsson Orfanidis på P4 Västmanland. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
Från den norska huvudstaden och solen på Bislettstadion så hälsar vi er välkomna till Sportextra. Det här är Diamond League från Oslo med Mondo Duplantis i stabskurva.
Ja, det ska bli härligt att se. Jag tycker att det är ganska okej förhållandet. Det är vinden som är lite stökig och det är det som oroar mig.
Han har inte tävlat på en månad ungefär, nu är han tillbaka i Diamond League. Vad har du för förväntningar om vinden funkar?
Men han har ju visat att varje gång han kommer tillbaka, även om det har varit ett längre uppehåll, så har han alltid hoppat högt. Utom då faktiskt vid förra tillfället här. Och då kände jag, oj, han är mänsklig. Men han kommer vara tvungen att hoppa bra, för att det finns andra konkurrenter numera i alla fall som kan vara med och kämpa upp på 6 meter.
Dessutom värmer Majo ska gå upp nu inför 3 steget. Andreas Kramer ska springa 800 meter och den nyblivna färska svenska rekordhållaren Samuel Pilström ska springa 1 mile. De hoppas också på världsrekord här, inte bara ifrån Mono Duplantis utan ifrån Karsten Warholm på 300 meter häck, hemmafavoriten. Och så jagar de världsrekordet på 5000 meter. Och blir det något världsrekord så får William prata med rekordlöparen.
För här i slutet av den första kurvan så kommer de komma sen. Huruvida de har tagit världsrekord eller inte spelar ingen roll, de ska hit ändå. Det världsrekordet som vi hoppas alla mest på, det är ju Mondo Duplantis. Det är ett av de sista. Karsten Warholm här på läktaren hoppas de på, de lokala supportrarna. Men när det är dags för Karsten Warholm, då har temperaturen sjunkit betänkligt här över Bislett. Just nu är 19 härliga 20 grader. Men det kan komma ner mot 14 när den här galan ska avgöras. Det kan påverka. Påverkar även hur mycket vind det blir. Ja, det där får vi följa upp.
Det påverkar oss oerhört positivt att höra Alexander Lundholm, Miro Salar, William Valdetoft ge oss friidrotten från Oslo. Men första halvtimmen låter vi också hockeyn dominera.
Ja, ishockey av absolut världsklass. Vi tar pulsen rejält på den pågående Stanley Cup-finalen mellan Edmonton Oilers och Florida Panthers.
Here's another goal for Edmonton. Mattias Janmark makes it 2-0.
Forsen! Pacini scores! Forsen! Wins game 2 for the Panthers in double overtime!
Och strax med, direkt här i Sportextra, självaste legendaren Kenta Nilsson som har en tajt koppling till de båda finallagen, inte minst Edmonton.
Ja, och ut på Sportextra isen strax också Johan Garpenlöv som för sin del spelat Stanley Cup-final med Florida.
Apropå Nordamerika, alldeles strax allra senaste nytt om första rundan av veckans Major Golf för herrar, US Open i Pennsylvania.
Och hör Smila Holmberg, den unga nya stjärnan i fotboll, dagen efter det lysande beskedet om att hon fick EM-biljett till turneringen om 3 veckor i Schweiz. Och vi träffade idag Kadi Sagnia. Dagen efter var det, ja. Dagen efter hennes enormt lovande långa hopp i längdhopp. Hon som ju vågade sig på ett drastiskt byte av avstampfot. Det där är väldigt fascinerande. Men desto dystrare att basketens profil Reagan McGarrity missar kalaset som väntar för hennes landslag, alltså basket-EM. Idag trädde hon fram för oss och berättar öppenhjärtigt om bittra känslor. En knäskada knockade henne när hon var i toppform.
skadan var större än vad vi trodde när de gick in i knät för knäoperationen. Så att min rehabprocess har blivit lite längre. Som sagt, det har varit väldigt tufft både fysiskt och mentalt. Både med knät men också att vara borta från landslaget.
Bengt Schött, William Grönlund och Gustav Torsi här i studion fram till klockan 10 ikväll. Här och nu nyhetsläget vad det gäller sportens värld, och vi inleder med fotboll och ett tungt besked för Malmö FF i den allsvenska fotbollen gällande Erik Botheim. Den norska anfallaren som gjorde 12 mål förra säsongen skadade sig för en månad sedan, och när han nu opererats har skadan visat sig vara värre än befarat. Malmö FF skriver på sin hemsida att man räknar med att det krävs 6 månaders rehabilitering, och i så fall är säsongen över för Botheim. Vi fortsätter med innebandy.
Samtliga klubbar med ekonomiska bekymmer inom svensk innebandy kan andas ut. De får elitlicensen godkänd inför kommande säsong. Och det är stora föreningar som varit under ekonomisk lupp det senaste året. Regerande herrmästarna Storvreta, där även damerna spelar i högsta serien från och med i höst. Kalmarsund med SSL-lag på både dam- och herrsidan samt AIK. Men idag kom alltså beskedet att de har tillräckligt bra ekonomi för att undvika degradering. Därmed är det helt klart vilka lag som spelar i Svenska Superliga nästa säsong.
Berättade Jonas Enarsson. Och nu till ett ämne som Radiosporten tidigare rapporterat kring och som bordtennisspelaren Filippa Bergand berättat om. Och det är fler som upplever samma sak.
Hat och hot riktade till idrottsstjärnor från folk som bettat på matcher är ett växande problem.
Ja, kolla här, har vi fått något meddelande nu, någon till som har bettat på oss liksom och så.
Säger David Åhman som tillsammans med Jonathan Hellvig tog OS-guld i beachvolleyboll i Paris.
Några gånger har vi faktiskt fått meddelanden på Instagram liksom, om vi har förlorat någon match. Så är det folk som skickar liksom, och ja, mycket elaka saker. Så att, men vi tar ju bort dem direkt, liksom, försöker inte tänka mer på det. Men att det sker ändå är ganska, alltså väldigt tråkigt såklart.
Än så länge nöjer sig Åhman och Hellvig med att bara ta bort hoten från sina sociala medier och inte gå vidare och anmäla.
Nej, det har inte riktigt känts värt det liksom, utan det är mest bara att ja, ignorera det, tycker vi att vi oftast gör liksom, att försöka inte lägga något vikt i det.
Andreas Mats hade pratat med beachvolleyduon Åhman och Hellvig inför världstortävlingen som spelas i Malmö i helgen. Mer om det sportsliga där hör du senare under kvällen här i Sport Extra. Och nu tar vi oss till Pennsylvania.
Tungt avslut för Ludvig Åberg när årets tredje major-tävling US Open inleddes. Svenskstjärnan var 2 under par efter halva första rundan och med i täten. Men sista 9 blev betydligt jobbigare för Åberg på tuffa Oakmont utanför Pittsburgh. 5 bogeys där och totalt 72 slag för dagen. Det innebär att han är 2 över par och 6 slag bakom amerikanen JJ Spawn som leder i klubbhuset på 4 under. Andra halvan av startfältet har precis börjat ge sig ut med superstjärnor som Scottie Scheffler och Justin Thomas i spel under den amerikanska eftermiddagen.
Kristoffer Karlsson uppdaterade oss om golfen och vi uppdaterar er såklart hur Ludvig Åbergs position håller sig under kvällen.
Under den svenska kvällen och i Sveriges Radio P4 även Ekot då och då, som nu med Kristoffer Dittmer.
Att få fler asylsökande återvända till sina ursprungsländer är en stor fråga för EUs migrationsministrar som just nu träffas. Sverige driver på för att fler syrier ska återvända efter Assad-regimens fall. Migrationsminister Johan Forssell.
Personer som har kommit från Syrien som då har fått ett tillfälligt skydd. Det kommer bli aktuellt för många av dem att återvända hem.
Även om läget i Syrien fortfarande är osäkert, med bland annat mord och attacker mot den tidigare styrande alawitiska minoriteten, så tycker migrationsminister Johan Forssell att förutsättningarna för syrier att återvända har förändrats. Efter att den tidigare diktatorn Assad lämnat har nu EU börjat häva sina sanktioner mot landet. Och i Sverige stoppar man inte längre utvisningar från att verkställas.
Jag har som sagt att saker och ting kommer i lite annat ljus här nu.
Sammanlagt handlar det om drygt 20 000 syrier i Sverige som inte fått svensk medborgarskap, där det kan bli aktuellt att återvända enligt Forssell. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Och migration är ett av de samtalsämnen som kommer beröras på Bilderbergsgruppens omtalade möte på Grand Hotel i Stockholm i veckan. Även befolkningsminskning, nationell säkerhet och AI diskuteras. Det skriver gruppen på sin hemsida. Idag bekräftade regeringskansliet att statsminister Ulf Kristersson deltar i mötet, precis som flera andra stats- och regeringschefer, politiker och företagsledare. Advokat Johan Eriksson har valts till ny ordförande för Advokatsamfundet. Han har bland annat försvarat Rahmat Akilov efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Yrkesorganisationen Advokatsamfundet, som har vissa myndighetsuppgifter, utövar bland annat tillsynen över advokater och vilka som kan få den här skyddade yrkestiteln.
Tack för det. Nu till Oslo, till Alexander, Miro och William igen, och där i friidrottens publikhav. Ja, där träffar vi nu den norska laddade friidrottssupporten.
Jag heter Jan Viktor. Hur ska det här bli då? Bislett, Diamond League, fint väder.
Ja, det är helt nydligt.
Vad är det bästa med friidrottstävlingen här i Oslo?
Nej, det är ju stämningen runt hela och konkurrensen hela dagen idag och hela dagen igår, så det blir väldigt bra.
Vad ser du mest fram emot?
Nej, det är ju Warholm som ska löpa häck, det är det som är höjdepunkten mitt i alla fall. Och så är det ju såklart Duplantis som han ska hoppa höjda. Så det blir spännande.
Vi har ju Mondo Duplantis, han är ju jättestor i Sverige och vi har ju andra stjärnor också. Så där. Hur skulle du beskriva de norska stjärnorna och statusen här i Norge?
Friidrett i Norge är ju upp och på väg till att bli stort. Så det, nu har vi många goda utövare internationellt. Vi har god rekrytering.
Om du får drömma då, klockan 22 ikväll, vad har vi fått uppleva här på Bislett?
Nej, då har vi 2-3 norska segrar och så gärna ett väldigt bra stavsprång ifrån Duplantis.
Mondo Duplantis som värmer upp där borta i kurvan just nu här på Bislett stadion. Och norrmännen, de har sin Karsten Warholm att hoppas på. 300 meter häckar, det som avslutar hela kvällen, ungefär 5:10. Men ingen Ingebrigtsen, ingen Jakob Ingebrigtsen och ingen Ingebrigtsen broder överhuvudtaget i den här tävlingen.
Nej, skador som ställer till det, och det är klart att det är ju en som fyller den här arenan av sig själv, så att det är lite tunt fortfarande tycker jag liksom.
Men huvudgalan börjar först klockan 8, så vi får lite tålamod. Och en som kommer att dyka in här på läktaren, det är Usain Bolt. En av tidernas absolut största friidrottare, som ju slutade för ungefär 10 år sedan nu, men som fortfarande har den där stjärnglansen och som gled in här med sin karisma igår.
Ja, och större än någonsin.
Ja, på det sättet
också. På det
också,
sättet
ja.
Också.
Han är här för att följa den här tävlingen och för att sen också ta sig till Stockholm för att bevaka Diamond League galan där på stadion på söndag. Men den här kvällen så har vi också sett Johannes Höstfors Kläbo faktiskt precis utanför arenan. Skidkungen som dominerade hemma-VM i Trondheim för någon månad sedan. Nu är han också här för att följa de här tävlingarna. Där Mondo Duplantis kommer att hoppa stavhopp om en liten stund. 6:20 startar den tävlingen. Och bara några minuter tidigare, tresteget med Maj Åskag mot egentligen hela världseliten. Pallen ifrån OS exempelvis. Maja Åskag, vad kan hon göra i Diamond League?
Jag hoppas verkligen att hon kan få till åtminstone ett par hopp över 14 meter så att hon hittar den stabiliteten, den grunden att stå på. Så hon äntligen får kanske sätta personligt rekord. Hon har ju startat den här säsongen helt okej. Sen måste jag ju bara nämna, jag är lite orolig för stavhoppet. Tittat på inhoppningen här och de har det struligt med vindarna och det är jättemärkligt. Orättvist det kan vara i tresteg är det perfekta förhållanden, en meter i ryggen, men den sidvinden har de där borta och till och med ibland lite motvind, så att jag tror det kommer bli kämpigt.
Uppvärmningen, inhoppningen pågår fortfarande, första höjden är 5:40 och vi lär inte se Mondo Duplantis redan då utan senare kanske 5:62 som är den andra höjden i hoppschemat. Andreas Kramer springer 800 meter strax före 7:20 och Samuel Pihlström som vi satte svensk rekord på 1500 meter i Rom förra veckan, han springer nu en mile 5:09 och det är de svenskarna som tävlar den här kvällen. Men förutom Karsten Warholm på 300 meter häck, storstjärnor här också som Julian Alfred, världens snabbaste kvinna på 100 meter och så världsrekordförsök på 5000 meter. Yomif Kielce och Hagos Gebrevets ifrån Etiopien siktar på att springa snabbare än någon någonsin gjort, för det brukar gå snabbt här på Bislett stadion. Nu börjar snart Diamond League.
Just ikväll utan Karissa Agnija, men hon är ju på väg tillbaka och vi har träffat henne idag. En befrielse, jag så beskriver längdhoppsstjärnan Sagnia sina känslor efter att vid en tävling i Slovakien igår
har hoppat 6,69 och det är hennes längsta hopp på över 3 år. Och detta efter flera stora förändringar, dels en flytt till Karlstad och byte av tränare till Anders Möller. Men framförallt valet att byta hoppfot, avstampfot, från höger till vänster, även fast det då fanns vissa tvivel.
Jag tvivlade lite, ja, men samtidigt så trodde jag ändå på det och jag tror också att jag var ganska mycket frid när jag gjorde den här, när jag tog beslutet av att flytta hit och byta, liksom göra alla byten. Så att jag var ganska öppen för att testa. Jag, när Anders berättade om det här så sa jag bara, men vet du vad, vi testar. Jag har ingenting att förlora på detta. Jag har haft en karriär, jag har varit med i friidrotten i flera år sedan jag var 13-14 år gammal. Jag vill testa. Går det så går det. Går det inte så går det inte, men då vet vi det. Och jag vill inte sitta när jag är 40-50 år gammal och säga bara, nej men jag borde ha testat. Och jag är otroligt glad över att jag vågade.
Och just de här 6,69, om vi tittar på den, det resultatet i Košice i Slovakien, det är ju då 26 centimeter från ditt personliga rekord 6,95. Det är lite mindre än en skollinjal. Är det uppnåeligt att passera de där 6,95 och kanske till och med slutänden 7-metersgränsen?
Det tror jag absolut. Nu har jag ju liksom bara hoppat med vänstern i några månader och jag har aldrig i hela mitt liv tidigare hoppat med vänster och det har varit en otroligt svår process att ha att göra med. Dels för att jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är otroligt svårt att byta ben samt att springa i den farten som man ska springa i och träffa plankan på 20 cm och hoppa hur långt som helst och liksom veta hur man ska göra i luften. Och det är så mycket som inte går in i hjärnan, för att när jag springer ansatsen även nu så kan det vara så att hjärnan så gärna vill att jag ska hoppa med höger. Och så liksom mitt i ansatsen så bråkar jag med hjärnan och säger nej, nu ska jag hoppa med vänstern. Det här året är väl ett år som vi tar för att lägga så mycket träning som möjligt för att komma in i den här känslan och kunna hoppa utan att behöva tänka på vilket ben jag hoppar med. Men vi känner väl att vi har tid att jobba på det här.
Mats Fagerström intervjuade och expert Miro Salar. När du hör det här, när du hör Kadi Sanglias väg tillbaka, skadeproblem. Och så det här som man på utsidan kan tycka är smått bizarrt liksom, att gå igenom den här processen. Vad tänker du?
Nej, men jag tycker hon pratar och resonerar runt det precis så som jag känner då. Jag har väldigt, väldigt svårt att se att man ska kunna byta fot på det sättet. Med alla de störningsmomenten som blir, precis som hon säger, när man börjar närma sig plankan och ska göra det här upphoppet. Det är så naturligt egentligen att man har en hoppfot. Så jag tyckte nog att det var, jag trodde att det var ganska kört. 6,70 är ju ett jättebra resultat som hon gör och det imponerar på mig. Sen tror jag det var ganska klokt för henne också att det var dags att byta tränare och få lite nya infallsvinklar och sådär. Så att jag unnar henne det, men jag måste säga det. 6,70 är kanske ingenting som man ska skriva hem om, men det är otroligt imponerande att göra det då med fel hoppben.
Men som Mats Fagerström var inne på, det är ungefär en linjal upp till den där 7-metersgränsen då. Och det är ju långt när det kommer till den här nivån av världshoppande.
Ja, det är ju så. Det är ungefär som jag brukar säga i stavhoppet, att de här decimeterna som är ovanför 6 meter, de är betydligt det är lite mer än 10 centimeter då. I alla fall så blir det ju i skallen på ändå, så att det blir tufft, men som sagt, jag är jätteimponerad av att hon kunde göra ett sånt här bra resultat. Sen kommer ju risken vara, vilket hon har haft problem med tidigare, att träffa plankan. Det kommer ju vara ännu stökigare nu för henne.
Ja, 31-åriga Kadi Sangnia, hon bytte ju till det här hoppbenet under vintern och då hade hon övertramp efter övertramp efter övertramp och egentligen inget godkänt resultat under hela vintern. Men nu börjar hon i alla fall att träffa plankan och då blir det 6,70 ungefär.
Ja, men du vet, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Du går fram och ska öppna en dörr. Då gör vi alltid samma sak. Ja, men då tar jag min höger hand och så trycker i antaget. Sen helt plötsligt ska jag göra tvärtom. Det är klart att det ställer till det lite. Det blir inte naturligt. Dessutom då, precis som hon säger, efter hon har lämnat plankan så är det också en helt annan teknik då för henne då. Allting blir bakvänt och det hade ju absolut inte funkat att byta håll på stavhopp. Där har ju de flesta hopparna högerhanden längst upp. Det finns vänsterhoppare också, men ja, jag vet inte 17 om jag hade gjort 2 meter på fel håll.
Just nu är Sveriges bästa längdhoppare Maja Åskag och hon är också Sveriges bästa trestegshoppare och om en liten stund kommer hon göra sitt första hopp i Diamond League-tävlingen här i Oslo där den första omgången har startat precis.
Nu är det dags att fylla på Trafikredaktionens sommartipskarta.
Har du tips på härliga platser att besöka i sommarsverige? Kanske ett mysigt picknickställe, grym utsikt, härliga bad, vindlande vägar eller vilsamma parker?
Maila oss på trafikredaktionen@sverigesradio.se. Du hittar kartan på sverigesradio.se/trafik och på våra sociala medier.
Alldeles strax mer ishockey här i Sportextra, men vi tar några rubriker färska från dagen också. SHL-nykomlingen Djurgården har nämligen gjort klart med ett namnkunnigt nyförvärv inför återkomsten till högsta ligan. Det är den NHL-meriterade målvakten Magnus Hellberg som ansluter på ett treårigt avtal skrivet till säsongen 2028. Hellberg lämnade Sverige och Frölunda 2012 och har de senaste 13 åren tillhört klubbar i bland annat NHL och KHL. 34-åringen kommer senast från Dallas Stars organisation. Och även AIK i Hockeyallsvenskan agerar på ishockeyfronten. Klubben har idag presenterat Fredrik Hallberg som ny huvudtränare. Hallberg var förra säsongen assisterande till huvudtränaren Roger Melin. Tidigare har 56-åringen Hallberg jobbat som assisterande tränare i Leksand och Oskarshamn.
Och det är ju även övergångstider i fotbollsvärlden. Alldeles nyss stod det klart att vänsterbacken Samuel Dahl köps loss av den portugisiska storklubben Benfica. 22-åringen lånades ju ut från Roma till Benfica just i februari i jakt på mer speltid. Och nu skriver han på ett kontrakt som sträcker sig över juni 2029. Och enligt den italienska tidningen Corriere dello Sport kan affären bli värd omkring 120 miljoner kronor, bonusar inkluderat.
Strax tillbaka till friidrotten, men idag är det också dagen efter det strålande beskedet som en nytänd svensk idrott, en annan idrottsstjärna fick. Lyssna här.
Smilla Holmberg står inför en spännande sommar. Hammarbytalangen ska spela fotbolls-EM.
Så kul. Det är, jag tror fortfarande inte att det har sjunkit in riktigt. En stor dröm, så att nej, det ska bli otroligt kul.
Hon fick, likt oss andra, reda på det under onsdagen när förbundskapten Peter Gerhardsson presenterade truppen.
Jag blev jätteglad. Liten chock först och ja, sen kom nog tårarna när man började inse vad det faktiskt innebar.
Vem var den första du pratade med?
Det var nog mamma och pappa. Mamma började gråta, jag sa det innan, att jag tror mamma började gråta i alla fall. Nej, de blev nog väldigt glada och väldigt stolta. Ett mästerskap är en otroligt stor ära att få representera Sverige i ett mästerskap, så otroligt stort.
18-åringen som är yngst i den svenska EM-truppen kan själv se flera anledningar till att hon fick en plats.
Jag tycker att jag har utvecklats mycket under våren och försäsongen, att tagit steg från förra året och att jag visste att jag har mer att ge och mer att utveckla och att jag har tränat hårt här i Bayern och även på landslaget, att jag vill visa mina styrkor, vad jag är bra på och inte bli osäker där, utan våga göra de sakerna även i en miljö med högre tempo.
Nu åker Smilla Holmberg och resten av det svenska damlandslaget till Schweiz med ett tydligt mål.
Vi som lag vill ju vinna varje match och vi är ett väldigt starkt trupp och ett väldigt bra lag, så att det är klart att vi har höga ambitioner inför EM.
Sverige inleder EM med, ja, det är om bara drygt 3 veckor, den 4 juli. Då är det Sverige mot Danmark. Reporter här var Moa Berander.
Och det här är Diamond League från Oslo och Bislettstadion där tävlingarna firar 60 år i år. Och här har det slagits 70 världsrekord genom åren. 70 stycken i friidrott och 25 stycken på skridsko faktiskt. Är det något särskilt världsrekord du minns, Miro?
Nej, det ska väl vara det här 500 meter på skridsko, tror jag.
Ja, precis. Annars minns vi kanske framförallt härifrån när Mondo Duplantis hade en handduk i stavhoppslådan när han skulle hoppa när det regnade.
Ja, det var ju inte så bra. Det var ju inte så bra. Då skulle de torka ut vattnet där och istället lade de in en handduk och då blir ju gropen alldeles för grund. Och det kunde ha gått riktigt illa, men han upptäckte det precis när han satte i staven, så att han räddade ut det.
Och nu ska alldeles strax stavhoppet börja på 5,40, men Mondo Duplantis står över den höjden, det har vi fått bekräftat nu också. När Maja Åskag ska inleda sin trestegstävling, hon är sist ut i den första omgången här. Shanika Ricketts ifrån Jamaica leder på beskedliga 14,05 och det har pendlat väldigt mycket i vind, från minus motvind 1,1 till plus ungefär 1,0.
Ja, det är ju, fram till nu har det ju varit jättefina förhållanden när det gäller trestegen. Här varit, ja, lite lätt med vind hela tiden, men nu växlar det lite grann, så det gäller ju att vara på hugget där då. Men man har ju en coach vid sidan av som tittar på den här vimpen och vinkar då, så att det gäller att sticka i rätt ögonblick.
Och nu står hon där borta, Maja Åskag, och där sticker hon. Är i rätt ögonblick då, tror jag, kommer Maja Åskag på väg mot plankan. Har varit över 14 meter i år, och där hoppar hon iväg och där landar hon i gropen.
Ja, frågan är om inte det var tramp.
Jag tyckte också att det kan ha varit det. Ja, det var det. Jag undrar om det var särskilt långt heller för Maja Åskag, som ju till det här året flyttat till Stockholm för att få fler att träna ihop med ifrån Eskilstuna, där hon alltid har tränat tidigare, den dubbla juniorvärldsmästarinnan i längd och tresteg, som inlett den här säsongen med att hoppa 14.00 i tresteg och bli trea i Zagreb och också över 6.70 i längdhopp. Så det har varit en bra start för Maja Åskag, men här börjar hon med ett övertramp alltså.
Och Miro, om det inte är friidrott som fyller ditt hjärta från idrotten, vilken sport är det som bubblar inom dig ofta?
Ja du, det är hockey för hela slanten. Det har varit en underbar, vad blir det? Vår. Ja. Höst, vår, vinter. Jättemycket matcher med VM och SHL och Allsvenskan. Och, ja nej, helt året underbart. Runt.
Och vi fyller på. Ja, vi fyller på, för säsongen är ju inte riktigt slut. Vi gör det alldeles strax i form av ett Stanley Cup special. Det här är någonting som du inte får missa, och inte ni heller, kära lyssnare i Sveriges Radio P4. Alldeles strax.
I P4 Extra fredag, det är prinsessan Ines dopdag. Kungaexperten Ebba Kleberg von Sydow rapporterar direkt från dopet. Och hur kan jag veta om jordgubbarna är svenska eller inte? Och vad ska jag göra med dem? Det ska vi ta reda på. Och så firar Darin 20 år som artist. Det uppmärksammar han bland annat med konsert på Ullevi i Göteborg. Han är också dagens gäst i P4 Extra fredag med Erik Blix.
Midsommar, Håkan Hellström, och så här i midsommartider så ska vi prata ishockey, såklart. För på andra sidan Atlanten så drar det ihop sig ordentligt kring vilka som ska få lyfta ishockeyns Grand Prix, det stora priset, nämligen Stanley Cup-pokalen. Rodriguez scores! 6-1 is Evan
Rodriguez! Heads the stats! Efter Floridas stor seger över Edmonton i den senaste finalmatchen i Stanley Cup har de skaffat sig en 2-1-ledning i matchserien. Men Edmontons svenske backjätte Mattias Ekholm var inte allt för nedslagen av det när han mötte den amerikanska pressen inför match 4.
Look at it as it's one game. We're looking for the whole series, so we know we're down 2-1 and we gotta be better next game.
Finalreprisen från förra året har bjudit publiken på stor underhållning. De två inledande matcherna gick till övertid, men nu senast alltså en överkörning där Florida vann med hela 6-1. Ekholm vill inte dra för stora växlar av det och menar att alla matcher lever sitt egna liv, och poängterar det faktum att de är tre segrar från bucklan.
Yeah, we're three wins away. We're one win away from having a best out of three with two home games. So there's a lot of positives. Sometimes you get a little lost in that when you lose a game, right? We know we can be better.
Edmonton leds av storstjärnorna Connor McDavid och Leon Draisaitl, men i laget finns det också viktig rutin, då Edmonton är det äldsta laget i hela NHL. Något Ekholm menar att de måste utnyttja till sin fördel.
I've heard this a million times this year, and maybe I'm wrong, but I think we're the oldest team in the NHL. So to having all that experience on our side is also huge in situations like this, where you gotta go game by game, you gotta go day by day, and just make sure you don't let that flow into each other too much. It's a serious. We knew before the series was going, it's gonna be hard, it's gonna be tough. We're gonna be ready for game 4.
Och i natt är det alltså dags för den fjärde matchen. Samuel Silén hjälpte oss att komma igång med den uppladdningen, och vad vore väl bättre än att spetsa densamma med att i första hand koppla upp Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Hej hej!
Hallå!
Och ett extra varmt välkommen säger vi också till vår speciella hockeygäst för den här kvällen, som bland mycket annat vunnit just Stanley Cup med just Edmonton Oilers, Kent Kenta Nilsson. Välkommen till Sportextra!
Tack så mycket.
Du förvaltade ju din tid i Edmonton väldigt väl. En säsong och en lyft buckla. Vi kan väl börja där. Känslan att få höja den där pokalen, hur är den?
Ja, det är väldigt svårt att vinna. För vi hade särklass bästa laget i ligan. Vi gick ändå till 7 matcher och vi vann bara med 3-1 sista matchen. Så det är grymt svårt att vinna.
Fick du också ha med dig den där pokalen på en turné runt i Sverige?
Nej, jag fick faktiskt, på den tiden fick man inte det, det är så länge sedan. Men jag fick faktiskt ha den en kväll i Edmonton.
Det är inte fy skam det kanske?
Nej, det var grymt.
Mycket bra. Och det är inte bara som spelare du har kopplingar till dels Edmonton, utan du har faktiskt under många, många år tjänstgjort som scout i både den klubben och i Florida. Visst är det så att en del frukter av det, som det är en del frukter av det som syns på isen i den här Stanley Cup-finalen?
Ja, framförallt i Florida. Jag jobbar då, det tog Barkov och Ekblad. Det är väl de största som spelar där nu. Och de är stora faktorer för att de ska vinna ett Stanley Cup till.
Såg du det som de har blommat ut till redan när du upptäckte dem som scout?
Ja, de var ju på juniornivå var de ju bäst. De var ju bäst i världen bägge två. Så de har blivit... Barkro trodde jag skulle nog vara bättre offensivt, men han har ju vuxit fram till att bli den största ledaren kanske i NHL nu, både offensivt och defensivt. Fruktansvärt bra spelare som kan användas i alla situationer.
Är det en liten stolthet över också att ha varit tidig med att ha sett det?
Ja, tidigt. Man är ju 15 scouter tillsammans som tar spelare. Så det vi hade en finsk kille som jobbade som var väldigt duktig. Han har tagit många bra finnar till Florida.
Och apropå Florida, Johan Garpenlöv, din erfarenhet att spela Stanley Cup-final slutade ju inte med någon buckla tyvärr. Men du gjorde det å andra sidan i just Florida där nattens match spelas. Vad är dina minnen av Stanley Cup-final?
Ja, men det är ju många minnen naturligtvis. Jag hade ju inte förmånen att få vinna en Stanley Cup som Kanta fick göra. Det är ju någonting som alla som spelar i NHL naturligtvis vill göra, men det är den svåraste bucklan att vinna i alla sporter. Så att det är en lång resa man måste göra. Jag är egentligen så här efteråt när man väl har accepterat förlusten. Det var väl ganska enkelt att acceptera den. Vi förlorade med 4-0 i matchen mot Colorado som hade ett fruktansvärt bra lag där med Peter Forsberg i spetsen. Så är man bara glad att få uppleva finalen och vad man egentligen spelar om varje år där borta i NHL.
Och Florida är ju en klubb som efter ett gäng tunga år efter att du lämnade laget verkligen har blivit ett topplag i NHL de senaste säsongerna. Nu är de regerande mästare också. Vad är det klubben har gjort för att vända på den här skutan?
Nej, men man har ju draftat bra naturligtvis. Man har fått in, som Kenta sa, där man har Ekblad och man har Barkov och man har andra spelare, Forsling där nu som man har tradat till. Man har en stomme av spelare som är i yttersta klass i NHL och sen fyller man på de här som man har gjort speciellt i år då, med väldigt bra spelare som kommer dit och ser en chans till att vinna. Som de trader till sig Brad Marchand och Seth Jones backen där, för att nämna några då, inför den här säsongen som har varit stor skillnad för Florida för att ta sig till den här finalen och nu har chans att vinna då. Så att, men det viktiga är att ha den här stommen och en väldigt, väldigt bra målvakt i Sergej Bobrovsky.
Alldeles strax Kenta Nilsson om Edmontons resa som ser nästan likadan ut, men det händer grejer på Bislett i Oslo.
Ja, precis bredvid den klassiska jordgubbsmaskoten så står Majo Skag på ansatsbanan för sitt andra hopp i trestegstävlingen i Diamond League här i Oslo. Hon hade ju ett övertramp i första, dags igen nu.
Ja, hon fick ju faktiskt ganska hyfsad vind i förra då, så det var kanske inte helt oväntat att hon trampade över lite grann. Man står längst bak i ansatsen där, så gäller det att titta på coachen när han vinkar då. Känner man att man har bra medvind, då tar man och kliver bak en halv fot för att säkra lite mer. Men det, jag hoppas att hon ska få den här vinden som hon har just nu, men de har inte plockat bort konan än, så att där.
Ja, nu är det dags för 22-åriga Maja Åskag, Sveriges jättetalang i tre steg i sin rosa lila dress. Det är OS-tvåan Shanika Ricketts som leder nu på 14.40 som hon hade i den andra omgången jamaikanska. Maja Åskag, kan vi få se ett hopp till och med över 14 meter här nu i den andra omgången? Nu börjar hon springa. Här kommer hon löpandes med sina stora kliv mot plankan. Hoppar iväg där. Det är ett grövre övertramp nu tyvärr för Maja.
Vart det? Hon hade jättemycket medvind där i det här läget, så att det gäller faktiskt som jag sa där att det gäller att vara vaken och kanske ta och kliva bak trots att man har ett startmärke, så
Det är bara att ställa sig lite längre bak, så säkerhetshoppar man i alla fall så att de kommer in i det.
Två stycken kryss för Maja, men det är ingen fara på taket, för de är bara 8 stycken i den här tävlingen, så alla kommer att få göra 5 stycken hopp i alla fall. Sen är det de 3 bästa som får vara med i den avslutande finalen. Och i stavhoppet är de kvar på 5.40 än så länge. De flesta har klarat redan i första försöket förstås. Det är några få som har problem, och Mondo Duplantis han bara väntar på att ribban ska höjas till 5.62 om en stund.
Och Miro, du och jag har ju en tid tillsammans i Edmonton. Minns du det?
Ja, du vet hur duktig jag brukar vara på att veta vad jag är. Men Edmonton vet jag att jag har varit ett par gånger.
Ja.
Det var VM, ja.
Det var det. 2001, ja. VM i friidrott. Med Patrik Klyft bland annat. På den tiden hette han Patrik Kristiansson. En stor framgång.
För Edmonton då, för att det var så dött på läktarna.
Det var inte roligt ute på stan heller, men vi hade trevligt, du och jag och Tommy Åström på den tiden, Miro. Det var länge sedan.
Men vet vem som var på stadion där när du ändå håller på att snacka hockey?
Berätta.
Wayne Gretzky var ju där.
Stort!
Så var det. Det var fruktansvärt stort. Då stod jag ganska nära honom faktiskt.
Wow!
Från övertramp i tre steget tar vi trampet över till ishockey igen, och vi vänder oss till Kenta Nilsson som gästar oss den här sportextrakvällen och blickar på Edmonton. Tidigare så hörde vi Johan Garpenlöv berätta om vad Florida har gjort för att vända tuffa tider till framgång. Kenta, om du ska se på Edmonton som hade en storhetstid runt 80- och 90-talet med 5 Stanley Cup-segrar under nästan lika många år. Vad är det de har gjort för att komma tillbaka till den nivån efter några tuffa år?
Ja, de är draftade bra. Draftade både McDavid och Dreisaitl, som är de bästa offensiva spelarna i hela ligan. Och om de ska försöka vinna här måste deras powerplay och penalty bli mycket bättre. För Florida har ju de har ett komplett lag med alla bidrar. Och Edmonton är det bara 2 spelare som bidrar hela tiden. Och bidrar inte de så vinner de inte. Så jag tror det kommer bli jättetufft för Edmonton.
Ja, men vi ska stanna kvar lite där. Vi rekapitulerar heter det. För lyssnaren som kommer till oss att vi pratar Stanley Cup-final. Match 4 av 7 väntar i finalserien. Där nämnda Edmonton möter Florida. Florida har ledningen med 2-1 i matcher. Vi zoomar in lite på de där stjärnspelare, och vi ska ta hjälp av en spelare som nu finns i SHL och Färjestad, nämligen Joakim Nygård. För några säsonger sedan spelade han i Edmonton och upplevde på nära håll just de här lagets stora stjärnor i Edmonton, frontfigurerna Leon Draisaitl och Connor McDavid.
Det är väl runt om det hela laget byggs. Och chansen för dem att vinna är väl när de är i sin prime, vilket de har varit i några år nu och kommer förmodligen vara några år framöver. Men sättet de levlar upp på här i slutspelet är ruggigt imponerande att se. Och speciellt McDavid som bara kollar på grejerna han gör, det är helt otroligt.
Du var snabbare än han på skridskor?
Ja, jag var ju det. Sen har han lite mer i sin verktygslåda nu.
Joakim Nygård där hade pratat med Mats Fagerström. Kenta Nilsson, i den här matchserien då, finalreprisen från förra året. Vad sticker ut för dig? Har Connor McDavid, Leon Draisaitl och company varit så där ostoppbara som de har kunnat vara ibland?
Ja, de har ju varit det i hela slutspelen. Men nu kommer att spela med ett lag som är totalt komplett. Och Florida har ju varit Bennett och Tkachuk, Marchant, de har det där griniga också. De gör vad som helst för att vinna, och mycket lagspelare och väldigt, väldigt tuffa spelare mot, och dömer inte domarna på tar utvisningar, så tror inte jag Edmonton kommer vinna. Florida är alldeles för starka. Så har de Barkov som kan spela alla situationer. Reinhardt kan producera. De har bästa defensiva backen i hela ligan, Forsling. Och så har de kanske bästa målvakten också, så det blir svårslaget.
Håller du med Kenta Nilsson, Johan Garpenlöv?
Ja, det är klart det är ju det. Florida ser väldigt stabila ut, och det de gör också är att de har fått alla spelare att köpa in i sitt spelsätt. De sätter en ohygglig press på Edmonton med sin press eller slash forecheck, skulle jag vilja säga. De får inte en lugn stund i sin uppspelsfas, och då har de svårt att komma rättvända och i fart med pucken. Och då tar man ju bort mycket av de bästa spelarna när det sker. Och speciellt också när Barkov möter McDavid i stort sett varje byte också. Och neutraliserar han mer och mer. De två första matcherna tyckte jag McDavid klarade av det ganska bra. Men i den sista matchen så kom han ingen vart. Det gjorde inte Draisaitl heller. Men den stora skillnaden mellan lagen skulle jag vilja säga, det är ju målvaktsspel. Jag tycker Bobrovsky speciellt i andra matchen räddade Panthers, eller Florida Panthers. Där hade, tycker jag då, Oilers stora chanser att vinna den och leda, komma ner till Florida med 2-0 i matchen. Nu gjorde de inte det och ja, nu är de i underläge här plötsligt. Så att, nu är det en tuff match här nu för Edmonton.
Alldeles strax mer snack om det större perspektivet, men det händer grejer igen på Bislett i Oslo.
Ja, för nu har de höjt ribban till 5,62 och nu står han på ansatsbanan. Mondo Duplantis, världens genom tiderna bästa stavhoppare, världsrekordhållaren. Nu ska han gå in i den här tävlingen, Miro, och det är svåra vindar.
Ja, det är det. Vet jag att du, nu har de inte startat klockan än, men jag tittar på vimpeln som är ungefär 6 steg ifrån lådan, ifrån isättningen. Och då står man ofta som han gör med armarna utåt, försöker hoppas på att en vind ska komma och ta det lite grann bak, ja, i ryggen då, men det är lurigt där nere.
I sin gula tävlingsdress med mörk underdel så står han då redo med sin gula stav för att ge sig iväg när vindarna blir lite bättre. Majorskog har haft enorma problem i tresteget när det har varit plötsligt 3,2 i medvind, och då blev det ju jättemycket övertramp för Maja alldeles nyss, samtidigt som det ibland är ganska kraftig motvind. Och Duplantis står ju borta i kurvan och väntar, och dessutom så har de den där öppna porten då in på stadion som också är ett problem, va?
Ja, det är ju det. Tittar man på vindarna utanför stadion så är det egentligen, skulle kunna ha varit medvind där, men då har man en stor port som är öppen. Vinden drar in där och så blir det sidvind istället. Sen har de dessutom just nu då jättestrul med att lägga tillbaka ribban på ett rätt sätt, och det är därför han står där extra länge. För klockan har inte tickat igång än.
Den där ribban som är så svår att se härifrån i solskenet. Men vi ska försöka att se ifall Duplantis tar sig över 5,62. Alla hoppar med i tävlingen. När han nu börjar ansatserna kommer han springa för första gången i Oslo. Närmar sig lådan, sätter i staven där, hoppar upp, och han är förstås högt över. Han flyger över, oavsett vind så är han jättehögt.
Ja, men han har ju den marginalen. Han håller ju inte speciellt högt på den här staven då, tar mjukare stav, så att det här är ju säkert så. Det är ju långt ifrån hans maxnivå, så att det är inte så att jag inte tror att han kommer klara ett antal höjder, men jag tycker ändå att det strular rätt mycket för de andra stavhopparna.
Vad ger honom då för chanser att höja sitt eget världsrekord just den här kvällen?
Ja du, jag tror väl kanske inte riktigt på det, att det ska vara möjligt att göra det i de här förhållandena. Absolut inte. Sen kanske det också finns lite grann att han har nog lite mer energi sen till Stockholm dessutom då, som är hans absolut stora favoritbana.
På söndag på Stockholms stadion är det Stockholms Diamond League som gäller. Den här kvällen är det 10 stycken stavhoppare med. Hela världseliten är på plats egentligen. Till exempel då Emmanuel Karalis, hans, ja, inte värsta motståndare, men nummer 2 i världen i alla fall. Greken som just nu hoppar sitt första hopp i tävlingen, 5,62. Också han är över direkt. Karalis alltså, som har hoppat en bit över 6 meter det här året. Han inleder också med att klara sitt första försök.
Tillbaka i Sportextra-studion där vi håller på sömlöst att gå mellan friidrott och att snacka upp den fjärde Stanley Cup-finalen mellan Florida Panthers som har ledningen med 2-1 i matcher över Edmonton Oilers. Och förutom en rivalitet som kanske börjar byggas upp mellan de här två klubbarna, det är ju andra året i rad de möts i en final, så blir det ju också en maktkamp mellan USA och Kanada. Vi minns ett väldigt högt tonläge från nationsturneringen Four Nations när de här två länderna möttes, och det blev till och med politiska duster, fans som buade ut nationalsånger. Kenta Nilsson, hur stort hade det varit för Edmonton och Kanada att ta hem den här titeln nu när det är revanschläge för Edmonton?
Ja, det är klart att det var stort. Edmonton har bra lag i många år nu och inte vunnit. Det är klart det är stort för Kanada. Det är ju nationalsporten där. Det var där det började. Men jag var faktiskt på Four Nations på de där hockeymatcherna där, och det var ju helt fantastiskt. Det var ju en annan sport. det var länge sedan jag såg så bra spelare och så bra hockey. Så det hoppas att man kan samla de bästa spelarna i världen lite oftare, för det var helt fantastiskt att vara på plats.
Vi ska till Oslo, för där är det svenskt på ansatsbanan.
Ja, Maja Åskag ska hoppa för tredje gången i tävlingen. Hon har två stycken kryss än så länge. Och det har ju varit rätt så problematiska vindar för henne senast. Långt över det godkända plus 3,2 hade hon i sitt andra. Och då blev det också svårt att träffa plankan.
Ja, hon trampar ju över rejält. Men som sagt, när man står där ute så måste man ju ha lite koll på det. Har man så här mycket medvind som hon hade, det känner man ju redan i starten. Då måste man liksom ta ut en fot och så bara sticka i rätt läge.
Det är Shanika Ricketts som leder tävlingen fram till den tredje omgången. Men nu i den tredje så har Leianis Perez Hernandez från Kuba slagit till med 14,72 och har nu en kraftig ledning i den här tävlingen. Kubanskan alltså. Samtidigt som Sebastian Coe, ordförande för Internationella friidrottsförbundet, håller tal. Men det stoppar inte Maja från att hoppa samtidigt. Hon tänker inte lyssna på Coe här, utan hon ger sig iväg nu på den gröna ansatsbanan för att få ett godkänt hopp
väldigt
i den här tävlingen.
Väldigt lite vind denna gången, väldigt lite vind.
Där hoppar hon iväg, första, andra, tredje, landar i gropen. Där är det godkänt den här gången då?
Ja, det måste det vara, för att i det här läget så sprang hon faktiskt i princip noll vind. Vi får ju se vad mätan säger, men jag tyckte då att vimpen hängde rätt då, rakt ner, och nu var hon, tror jag, hade hon marginal.
Ja, nu är det godkänt. Nu är det vit flagga för Maja Åskag, och vad mäter det då? Är det närmare 14 meter tror för Åskag. Det är 13,47.
Ja, nej, jag tänkte ju säga det att 14, då var vi nog ute och reste om vi gissade på det. Även om vi sitter snett över här så såg det inte tekniskt ut att kunna vara så långt, så att 13,5 är väl ungefär det som kändes rimligt, plus då att det var någon decimeter kvar till plankan.
Hon har mer att hämta den här tävlingen, men nu har hon i alla fall ett godkänt resultat. Hon ligger sist i tävlingen. Det är ju hela världseliten egentligen som är på plats, förutom den skadade Julima Rojas som ju har världsrekordet, men som fortfarande inte är tillbaka för att kunna hoppa efter sin hälseneskada. Men alltså ett resultat nu för Maja Åskag, en åttonde plats, 13,47.
I studion i Sportextra pratar vi Stanley Cup-final. Kenta Nilsson alldeles nyss om vad det skulle betyda för landet Kanada att ta hem den där bucklan. Vi hörde tidigare Joakim Nygård som numera spelar i SHL och Färjestad, och han tycker att även staden suktar efter en Stanley Cup-buckla.
Nej, men det skulle nog betyda jättemycket för både spelare och hela staden, tror jag. Det känns som de suktar efter det här. Det är en hockeytokig stad och de har ju byggt på något under en längre tid då. Torska surt förra året i match 7. Känslan säger nog att det blir en match 7 i år igen, så tror jag att det blir omvända roller i år.
Match 7 och omvända roller alltså, enligt Joakim Nygård. Johan Garpenlöv, du var på plats i det som vi pratade om lite förut, Four Nations-turneringen, där det var heta känslor mellan USA och Kanada, kanske framförallt på läktaren, men vi minns också ett slags mål bara sekunder in i en av matcherna där. För Florida och USA att ta en andra raka titel här, betydelsen av det?
Nej, jag tror att det betyder väldigt mycket för hockeyn i stort. NHL försöker ju bredda sin sport i Nordamerika, om vi kallar både USA och Kanada. Och då betyder ju de här länderna, de här staterna som ligger söderut, och som Florida, då är det viktigt att man får framgång i de staterna. Och det har ju verkligen både Tampa som har vunnit Stanley Cup och nu Florida också, att man bygger vidare på det. Så att de kommer göra allt de kan för att vinna den där, vinna Stanley Cup för andra året i rad naturligtvis. Men jag skulle också vilja, jag tänkte med Kenta sa det, att för Kanada att vinna där hockeyn startar, det är ju nummer ett, sporten nummer ett är ju i hockey i Kanada. Men jag tänker för en sån som McDavid också få vinna Stanley Cup. Han har ju varit världens bästa hockeyspelare här, jag vet inte hur många år i rad, men han har fortfarande inte vunnit Stanley Cup, och det har ju andra storstjärnorna gjort, så att han suktar ju enormt att vinna det här, den här Stanley Cup då, för att sätta på sin meritlista och bli liksom komplett, kan man väl säga, både som hockeyspelare med att vara bäst, men också med ritlistan.
I den här maktkampen, vi såg nu ett USA som vann VM-guldet här i Sverige. Edmonton vill ta tillbaka lite av stjärnglansen i den här Stanley Cup-finalen. Var ligger den största tyngden och makten i vågskålarna av vilket land som regerar hockeyn just nu? Vi börjar med dig, Johan Garpenlöv.
Nej, men jag går tillbaka till Four Nations i den matchen som spelades där i finalen. Då. Och, vi hade ju en i gruppspelet där det var tre slagsmål de första 10 sekunderna. USA var taggade jag vet inte hur taggade de var. De ville markera sin närvaro rejält och mäta sig med Kanada och tala om för dem att vi har tagit över. Och de gjorde en väldigt bra match där, måste jag säga, i USA. Sen när det blev final så, som så många gånger förr, så hittade Kanada en väg att vinna. Jag tyckte spelmässigt att USA var bättre än Kanada, men Kanada vann matchen, och det är det går ut på idrott, att göra fler mål än motståndare. Det gjorde verkligen Kanada i den matchen. Så att, men USA närmar sig rejält, och jag tycker att det är väldigt tajt nu mellan USA och Kanada vad det gäller vilka som är bäst i världen som land.
Kenta Nilsson, vår gäst för kvällens Sportextra, vad säger du om den här maktkampen?
Ja, det ser vi på juniorsidan, har ju USA dominerat sista 10 åren på både U18 och U20. Så där ligger de ju väldigt framme. Men stort sett är ju Kanada. Kanada är ju ett bättre hockeyland än vad USA är. Och de är som talibaner där i Kanada. De klär sig likadant och de är tokiga och de har sina egna regler på matcherna. Men jag tycker att USAs på ungdomssidan är bättre just nu än Kanada. Men i stort hela Kanada hittar alltid vägar att vinna. De är väldigt duktiga när det gäller.
Och apropå att hitta vägar att vinna då. Först Kenta Nilsson, hur går det i kanske först och främst den här nattens match, match 4, och vem tar hem Stanley Cup-bucklan?
Ja, jag tror Florida kommer vinna, för deras spelare som spelar grishockey som Tkachuk och Bennett och Marchant, de kommer vara de som gör att de kommer vinna.
Och en kort replik på det, Johan Garpenlöv, vem tar hem det?
Jag kan inte tycka som Kenta här nu. Jag har ju tippat Edmonton att de ska vinna den här finalen i år. Men det är en otroligt viktig match naturligtvis. 3-1 eller 2-2. Vi kommer ju få se ett helt annat Edmonton i den här matchen. Jag har sett att man kommer byta ut lite folk. Jag tror två svenskar får ge med sig och sitta på vid sidan om. Klingberg och ja, Arvidsson ska inte spela i natt då. Så att jag tror Edmonton vinner i natt och så kommer de tillbaka till Edmonton där med 2-2 matcher.
Ja, det är uppfattat.
Du kanske får ditt jobb snart, Johan.
Det ska vi fundera på.
Vi får se, Kenta.
Wow, intresserad för Radiosportens expertjobb. Vi glömmer inte den offerten från dig, Kenta.
Okay.
Vi vill knyta ihop det här som har varit underbart att lyssna på två sätt. Först, Miro och jag var inne på att som friidrottsstad betraktat så var Edmonton, när det var VM för mer än 20 år sedan, Deadmonton, som Miro sa. För att ge en rättvis bild, du har varit där mycket mer än oss. Finns det charm, finns det trivsel i själva stan, i det vanliga livet, gatulivet, eller vad tycker du?
Nej, första arenan gick på lite tråkig VM. Ja, men det är klart att det är dött i det är en död stan. Det händer inte mycket i Edmonton, men det är otroligt trevliga människor i hela Alberta, även i Calgary. Och det är fantastiska människor som bor där. Underbara och lära känna och underbara fans. De är svårslagna.
Härligt att höra. Och så var det en sak till.
Ja, men vi ska runda av snacket. Vi tackar först och främst Radiosportens expert Johan Garpenlöv för att du var med oss och snackade upp den här fjärde matchen. Och vi tackar naturligtvis också vår gäst Kenta Nilsson. Men innan vi släpper dig, Kenta, så måste jag ta tillfället i akt här och fråga. Vi som gillar ishockey vet att det är en speciell dragning som har blivit ikonisk. Vi tar väl oss tillbaka till 1994 först och främst.
Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hörs, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål!
Oj, 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 oj. Han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt!
Ja, det blev ju ett frimärke det där till och med, och det står Forsberg på ryggen, men de säger Kenta Nilsson-mål. Hur är det där? Var du först?
Ja, kanske. Men det är inte ofta kopian är bättre än originalet.
Så du menar, det var några saker som saknades i det där frimärket som du hade koll på i originalet?
Ja, nej, jag menar så Forsberg har det i OS-final och det var sjunde straffen också, så det var tufft gjort. Det visade bara vilken jävla bra hockeyspel han var.
Tack så mycket för dragningen. Tack så mycket för din medverkan här ikväll. Kenta Nilsson här i Sportextra. Och som sagt, tack till Johan Garpenlöv. I natt spelas match 4 i Stanley Cup-finalen mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers.
Vi hade Kenta och Garpen i skön förening. Så också ishockeyn och friidrotten den senaste stunden. Vi ska hänge oss mycket mer rejält åt Oslo alldeles strax igen. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Stargazing, Miles Smith.
Från Diamond League-galan i Oslo så hör ni alldeles strax hur det går för Maja Åskag i tresteget i den fjärde omgången. Hon har 13.47 som längst än så länge det är hennes enda godkända resultat. Och hon ligger åtta och sist i tävlingen. Just nu är det väldigt tyst på stadion fram till, ni hörde startskottet där. Det är ett 100 meters lopp för paraidrottare som springer samtidigt som Maja Åskag gör sig redo för att på ansatsbanan då i tresteget. Och det är fortfarande Leanis Pérez Hernández som leder inomhusvärldsmästarinnan på hela 14.72. Men här kommer nu Maja Åskag och hoppar iväg där. Det är ett godkänt hopp som det ser ut. Ja, är det bättre?
Ja, jag tycker kanske tekniskt lite grann, men hon är inte uppe på plankan som jag såg det härifrån. Så att någon jättelängd blir det absolut inte.
Det är i alla fall godkänt och Maja Åskag går bort till sina tränare som sitter på läktaren och har filmat det hela och väntar in också resultatet här. Det blir 13.46 och det är en centimeter kortare, och det var bra vind här, plus 1,4 men 22 centimeter ifrån övertrappen.
Ja. Nej, men jag såg att det var det som det handlade om för henne då, men nu hade hon ju lite lätt med vind. Eller?
Ja, då. Ja, absolut, plus 1,4.
Så det gäller ju att träffa plankan som sagt. Det är inte bara då att man får den där längden mätt också, utan att man får ett helt annat uthopp när man träffar.
I stavhoppet har ju Mondo Duplantis klarat 5,62. Han står över nästa höjd med 5,72. Och än så länge så är det inte jättemånga som har klarat den nuvarande höjden 5,62. Det är Duplantis och det är Karalis som vi har berättat om. Det är den tidigare världsmästaren och OS-2an förra året, Sam Kendricks, som också är felfri än så länge, amerikanen. Även nederländaren Menoflon är över 5,62 felfritt. Och turken är Susasma, som hade stora problem på ingångshöjden 5,40, klarade också 5,62 i första försöket. Däremot rivning för Sondre Guttormsen och rivning för Curtis Marshall och rivning för Ernest John Obiena och Renaud Lavillny och Ben Broders, som är de återstående hopparna att få ett resultat, har ännu så länge inte fått det på den här höjden. Men du Miro, det var väldigt liv här inne på stadion alldeles strax.
Ja, det var alldeles det nyss. Va? Du tänkte på Bolt.
Ja, William, du var nere väldigt nära där världens främsta sprinterlöpare och kanske världens främsta friidrottare genom alla tider gjorde entré.
Jag kan nästan tycka att det är blygsamt att säga att han är en av de största genom tiderna, för Usain Bolt, han är ju mytomspunnen. Det är ett fenomen inom friidrotten. Det märktes också när han kom in här, för bara några meter ifrån mig så kom han in genom en av de portar som leder in till banan här och vidare ut på gräset. Det var ett häftigt intronummer när de visade upp på storbildskärmen här de tidigare gånger som han har varit på den här galan, och de entréer som han har stått för då med Formel 1-bilar och hur stor han är här i Norge när Therese Johaug valde att göra just hans. Det var ju inte en segergest, han visade den där blixten innan sina lopp. Fick kliva upp här också Usain Bolt och tala om för den här publiken att här har han trivts. Det här är en arena där han minns att det har varit härlig stämning. Han minns att det har varit elektriskt tidigare. Och att det är just hit han kommer tillbaka också. Det verkar inte som att det kanske var så konstigt, för att här är han nu tillbaka för första gången som efter karriären. Nu när Usain Bolt alltså bara som blott 38-åring, ibland glömmer man det där, att han bara är 38. Men han har ju lagt av sedan flera år tillbaka. Nu är första gången som han är tillbaka på en sån här stor arena inför en sån här stor publik på en gala, en friidrottsgala. Han ska ju till Stockholm också på söndag, det kan ju bli häftigt att se den gången också. Frågan är vad minns från den arenan. De ter sig ju lite liknande, men Usain Bolt verkade verkligen trivas här när han klev in på gräsmattan, och det var härligt att se. Det är den där gamla Usain Bolt. Man såg i ögonen på honom att det finns den där gnistan fortfarande, även om det också, som Miro var inne på förut, det är ganska tydligt att han har lagt av nu faktiskt. Men det var elektriskt när Lightning Bolt klev in på arenan.
Ja, storformen har han ju inte längre, Usain Bolt. Det var ungefär 8 år sedan han slutade. Han fick en fråga igår ifrån NRK om vad han skulle springa på nu ifall han sprang 100 meter. Och då var han inne på, ge mig några månaders träning så kan jag i alla fall springa under 11 sekunder, 10,7 kanske.
Ja, men det är snyggt. Ja, det, nej, men det tycker jag är jättesnyggt. Alltså att han är lite ödmjuk. Jag är så van vid att förrätta idrottsmän då. Jag menar inte allra minst i stavhopp, när man fick fråga vad hade du hoppat med den och den staven och sådär. Så vill man gärna ta i lite grann. Så det var ödmjukt och säkert överensstämmande med en samling. Skulle han få träna några månader så kanske han kan ta sig under 11 blankt. Det tror jag.
Kungen utav friidrott som han var, och som lämnade ett enormt tomrum efter sig. Den största stjärnan nu är väl kanske Mondo Duplantis, eller vad säger du?
Jo, men det kommer ju givetvis ta ytterligare lite tid innan man kan få den status som Bolt, den showen han ställer upp med. Då måste man ändå säga att Mondo bjuder ju alltid på sig själv också, så att på det sättet är de ju lika. Sen är det lite spännande när han säger då att det här är en av favoritbanorna. Kom ihåg på min tid när Carl Lewis på varje gala då talade om att det var hans näst bästa land i världen. Och så där. Det var ju Schweiz och det var Frankrike och det var överallt. Så att de är väl lite slipade. De vet väl vad de ska säga. Det är ju svårt att komma till Oslo och säga att ja, här var ju okej. Jag fick väl hyfsat betalt, men jag trivdes inte speciellt bra.
Vi får lyssna noga vad han säger då när han kommer till Stockholm på söndag. Usain Bolt alltså. Nu börjar huvudgalan på riktigt här på Bislett stadion. Det är fortfarande varmt här, 19 grader den senaste noteringen vi har fått. Solen är fortfarande stark in i våra ögon och på våra skärmar, så att det är svårt att se egentligen vad som händer resultatmässigt i den här tävlingen. Så soligt är det fortfarande.
Men sen som vanligt så är du experten. Kolla hur mycket folk det är. Det är fullsatt. Det var det absolut inte för någon timme sen. Så att, stämningen här kan bli magisk om de börjar göra lite bra resultat. Hittills har det inte varit sådär jätteavancerade resultat.
Nu är varenda stol fylld av någon. Och kommer du ihåg för några år sedan, Miro, när du blev så rädd för de här dopporna som hade placerat ut för att fylla läktaren eftersom det då var pandemi? Så de behövde ha dockor istället för människor och du drömde mardrömmar.
Ja, för de satt och gungade med dem. Det var ju riktigt äckligt.
Men den här kvällen är det riktiga människor som fyller stolarna. Och när det gäller stavhoppet så hoppar de vidare på 5,62 just nu. Och Mono Duplantis är ju sedan länge över den höjden. Däremot problem fortfarande för en sån som tidigare VM-silvermedaljören Ernest John Obiena från Filippinerna som nu har två stycken kryss i protokollet. Än så länge inte över heller Guttormsen, Lavigny eller Broders. Curtis Marshall, Australien, tog sig över i det andra försöket och därmed är de sex stycken som har klarat den här höjden. Och nu kommer norrmannen, hemmahopparen Sondre Guttormsen och river igen här på 62.
Det som är lite orättvist här i friidrotten ibland, fast man försöker göra allting korrekt, så är det ju då att man kan ju inte styra över vinden. Så har man missflyt och får dålig vind, och sen tror jag liksom att man själv som hoppare skapar det också. Om man har rivit ett par gånger så börjar man tveka på att man får den där vinden och då sticker man i fel läge. Och den norska hopparen här, han var ju helt chanslös och ramlade ner på ribban. Trots att han hade, jag tycker ändå att det har lugnat ner sig där borta lite grann då, så att är man lite kall där så kan man få nollvind i alla fall.
Och nu är det Maja Åskag som står redo på den gröna ansatsbanan här på upploppsrakan, inte alls långt ifrån där vi sitter. Maja Åskags sista hopp i den här tävlingen, om hon inte skulle hoppa upp sig och vara topp tre, för då får hon också vara med i själva finalen i den här tävlingen. Men då krävs det ett svenskt rekord, och där har ju inte Maja Åskag varit riktigt i den här tävlingen. Det är Leanis Perez Hernandez som leder på 14.72, Jasmine Moore, OS-trean, ligger tvåa på 14.41, och Shanika Ricketts är trea på 14.40. Den regerande olympiska mästarinnan har bara 14.26, Thea Lafond ifrån Dominica. Men Maja Åskag, hon laddar nu för det femte hoppet i tävlingen. Hon ligger åtta.
Men tyvärr fick hon en störning där. Funktionären gått ut och ställt dit konar. Jag vet inte vad det beror på, om det är att de vill få loppet i hamn först innan hon får starta.
Ja, de vill nog att 400 meters loppet för damer ska avslutas först, för in på upploppet så kommer en norska i täten, och det är ju hemmafavoriten Henriette Jäger, men hon blir passerad på slutet skulle jag tro. Hon faller över mållinjen och det är en tuff målgång, 49 och 57, och segrare blir Isabella Whittaker från USA som passerar de allra sista meterna när hemmafavoriten Henriette Jäger, som var i OS-final i Paris, faller över mållinjen.
Ja, jag tror inte att hon tappar så jättemycket i tid då, för att hon snubblade bara något steg innan och har så hög fart in, så att det tror jag egentligen inte försämrar hennes tid speciellt mycket.
För det blir...
hon får ju ett jättefint tid ändå.
Ja, det blir ett norskt rekord. 49.62 utav Henriette Jäger som sänker rekordet ytterligare. En bra bit under 50 här och nu, Henriette Jäger. 49.62 alltså utav en norska.
Ja, det är häftigt. Vi såg ju det komma redan för förra året då, så visade hon ju framfötterna, och sen har hon fortsatt att utvecklas där. Och som sagt, turen var ju det då att hon var i princip framme vid mållinjen när hon snubblade till, och då har man så hög fart så att man torskar inte speciellt mycket där.
Ja, hon ledde ganska stort med 100 meter kvar, sen kom mjölksyran och sen kom framförallt Isabella Whittaker som var stark på upploppet.
Det blev en utmärkt fällning blev det när hon hamnade.
Ja, faktiskt, hon tappade inte mycket tid på det, Jäger, och då har Norge fått ett norskt rekord direkt här när huvudgalan dragit igång. Och nu ska Maja Åskag få ge sig iväg. Nu är den där konen borta.
Det är fin vind, så det gäller att sticka nu.
Sista hoppet i tävlingen för en Lärby när hon nu startar ansatsen. Här kommer Maja Åskag för att hoppa iväg i detta nu. En, två, tre. Kan det vara en ökning det där för Maja Åskag? 13.47 som bäst.
Jag tror att det är, i alla fall om man ser det rent tekniskt. Det är svårt att se från den här vinkeln, men jag tycker det är rent tekniskt, så tycker jag att det här var det bästa hoppet av dem. Så att jag räknar med att det blir lite bättre än hon hade innan, men att det är uppåt. Jag tror inte det är uppåt 14 meter, absolut inte.
Men det är godkänt, och för Maja Åskag i den sista omgången för henne, den femte, som mäter 13.77, och det är en ökning för henne men det är inte i närheten utav där hon vill vara.
Nej, det var det inte, men som sagt, hon har egentligen ett enda riktigt bra hopp. Jag tycker det här var börjar likna någonting, och det är ett sånt här man vill egentligen att starta tävlingen med då. Där de goda chanser, men då sprang hon i medvinden, trampade över två gånger, och det tycker jag var lite klumpigt faktiskt.
Hon blir sjua i den här tävlingen. Hon passerar Anna Pelletier och Compaoré från Spanien och går upp på sjunde platsen. Det var i stort sett noll vind i det här hoppet efter att ha haft problematiska vindar. Så fick hon bra vind nu och ökar alltså, men stannar på 13.77.
Breaking news at this hour.
Du har väl inte missat podden Stora händelser i barnradion?
Tunnelgatan vid Sveavägen.
Ja.
Det är en kille som har blivit skjuten.
Stor riskväl.
Katastrofer. Jagade prinsessor. Människor som förändrat. Inspiration. 10 minuter om nyhetshändelserna som förändrat världen. Alla avsnitt av Stora händelser i barnradion hittar du i appen Sveriges Radio Play.
Jag här i Sveriges Radio P4 med Sportextra. Och med Ekot, det är dags igen, Kristoffer Dittmer.
Regeringen vill trappa upp jakten på fuskare och vill att den nyinrättade utbetalningsmyndigheten även ska granska statliga stöd som går ut till företag och organisationer i civilsamhället. Det här ska nu utredas, säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Det är ju välkänt att både en del av civilsamhällets delar, men också till exempel vissa företag som, ja, Arbetsförmedlingen har kontakt med, också fuskar med det gemensamma, och det måste vi komma åt.
Det var i januari förra året som Utbetalningsmyndigheten startade sin verksamhet som går ut på att upptäcka felaktiga bidragsutbetalningar från en rad myndigheter som CSN och Pensionsmyndigheten. Något som hittills lett till drygt 40 miljoner kronor i återkrav och stoppade framtida utbetalningar. Nu vill regeringen alltså vidga uppdraget för att komma åt fusk där statliga bidrag går ut till företag och organisationer. En utredare får ett år på sig att föreslå vilka